Europa står vid ett vägskäl.
I think this is a pivotal moment in our history. We should be worried, but we should not be desperate.
EU:s klimatpolitik är under attack och med det Europas frihet. Det säger Frans Timmermans, arkitekten bakom EU:s gröna giv. Europa måste göra sig oberoende av stormakterna, annars
we will become vassal states, either of the Americans or of the Chinese, but we will no longer be masters of our own destiny.
Nyckeln till friheten stavas energioberoende och ett enat Europa.
A united Europe can face any challenge.
Det här är Klotet. Jag heter Marie-Louise Kristola. Ja, Europas gröna giv, klimatpaketet som ska ta oss ur fossilberoendet och rädda oss från en överhettad värld. Lever det fortfarande, Andreas Liljeheden, Sveriges Radios Brysselkorrespondent?
Ja, man kan väl säga att det lever fortfarande, men kanske inte lika livskraftigt som tidigare.
Mm.
Alltså då när Frans Timmermans la fram det här klimatpaketet, ja men då hade vi ju Greta Thunberg och tusentals ungdomar men också äldre som var ute och demonstrerade på gator och torg, och klimatfrågan var liksom den stora frågan inom EU, och så är det inte längre, utan nu har vi efter detta haft en coronapandemi och nu har vi också Rysslands krig i Ukraina, så att fokus har skiftat kanske mer till säkerhet och försvar och inte minst att stärka den egna konkurrenskraften, så det är inte samma driv eller fokus som det var tidigare på klimatpolitiken.
Mm. Men Frans Timmermans, EUs förre vice ordförande, även kallad unionens klimatsar, är förstås högst levande. Men han har lämnat politiken, Harald Andersson, Klotets reporter.
Ja, han lämnade politiken efter att han ställt upp i parlamentsvalet i sitt hemland Nederländerna förra året, men förlorade. Men han är ju fortfarande så att säga en gigant inom klimatpolitiken i Europa, som fick den här gröna given på plats och stakade ut riktningen för den europeiska framtiden. Och hans vision var ju att den europeiska omställningen skulle bli det nya stora projektet för EU. Ett symboliskt framtidsprojekt i paritet med den här fredstanken som EU också från början byggde på. Och därför är det ju väldigt spännande nu att höra vad han säger om utvecklingen när hans gröna giv är under attack.
Ja, Frans Timmermans, han var på besök här i Stockholm för några veckor sedan, och då fick jag äntligen en intervju med honom. Jag har faktiskt försökt i några år. Han var här då för att få ett pris för sitt politiska mod, sin långsiktighet och sin uthållighet i arbetet med EU:s klimatpolitik. Så led i alla fall prismotiveringen. Och jag började med att fråga vad det var som gjorde att han lyckades samla en majoritet bakom det här som kallats världens mest ambitiösa klimatpolitik.
Well, I think the most important thing was to not draw this into party politics or left or right politics. This was something that was supported from the broad center of politics, from the liberals to the conservatives to the social democrats. Everybody understood the necessity to embrace a transformation of our economy and our society to be able to tackle the climate crisis. So those were the glory days, just before it was drawn into the cultural wars, which I think is weakening our position, sadly.
Frans Timmermans säger alltså att the glory days, de gyllene dagarna, det var då när klimatfrågan inte var en höger- eller vänsterfråga. Alla över partigränserna var överens. Men sen så har de här frågorna dragits in i någon sorts kulturkrig och försvagats. Det här med kulturkrig, vad menar han med det då?
Ja, men det handlar väl om det här när det blir en konflikt om livsstil, vilken grupp man tillhör, ens identitet. Det kan handla om allt från mat, ska man äta kött eller ska man inte äta kött? Vindkraft har blivit en sån väldigt polariserad fråga mellan olika grupper. Ska man cykla, ska man åka bil? Det finns många sådana här exempel.
Mm. Är det här en bild som du kan dela, Andreas?
Ja, det kan man ju säga. Alltså det har ju också skett politiska förändringar i Europa. Europa har ju framförallt gjort en högersväng, en ytterhögersväng. Dels i medlemsländerna, om vi tittar på regeringarna i de 27 EU-länderna, så det är väldigt få som styrs av en vänsterregering, så det är ju en förändring. Samma sak i Europaparlamentet, ytterhögern har gått starkt framåt och ytterhögern har generellt en mer klimatskeptisk hållning. Så att så sett så har det ju skett en förändring helt klart.
Nu är alltså situationen helt annorlunda. The glory days are over, som Frans Timmermans säger. Även om EUs omställning tickar på, säger Timmermans, så varnar han för att om man vattnar ur den gröna given alldeles för mycket eller till och med skrotar delar av den, ja, då kan man också sprida oro och skada gröna investeringar.
Our investors are taking huge, huge risks with huge opportunities to transform our economy into a post-industrial revolution economy. And they need to be sure that the regulations we have adopted will be maintained, because that is one of the reasons why they're making the investments. And if you challenge all of that all the time, you slow down investments. And the world isn't waiting on us. You know, if you see what's happening in China, even if you see what's happening in the United States, the electrification of their economies is moving at lightning speed. And we should be, Europeans should be doing the same.
Frans Timmermans säger ju här att han är rädd för att det skapas en sorts oro kring vart EU är på väg och att det på något sätt kan skrämma bort investerare. Andreas Liljeheden, vad är det som händer nu egentligen kring klimatpolitiken i EU som han är rädd för kan göra andra nervösa?
Ja, men å ena sidan så har vi ju fortfarande EUs klimatlag med det här övergripande målet till 2050, så ska EU nå klimatneutralitet, netto nollutsläpp. Så det finns ju fortfarande kvar. Men det som händer nu, det är ju just att fokuset har skiftat, och framförallt senaste året som vi pratade om att Europa måste bli mer konkurrenskraftig, måste kunna klara sig själv på egen hand och bli mer oberoende, som Timmermans själv pratar om. Men sättet man har gjort detta på, det man har framförallt gjort, det är ju att man har, kommissionen har lagt fram förslag på regelförenklingar för företag, det som här i Bryssel kallar för omnibussar. Så att man ska liksom lätta på regelbördan för europeiska företag, då ska de bli mer konkurrenskraftiga och det ska leda till större tillväxt och så vidare. Och frågar man miljörörelsen eller politiker som Timmermans som är kritiska till det här, ja, men då menar de ju att EU nu sänker sina klimatambitioner för de här regelförenklingarna har framförallt riktat in sig på klimat- och miljölagstiftning, att man sänker kraven på det området för europeiska företag. Och då säger kritikerna, precis som Timman säger, att det här betyder ju att man bestraffar de som har gjort sin hemläxa. De företag som har satsat på grön omställning, de bestraffar man, medan de som har dragit benen efter sig, ja, men de belönar man istället då. Och det här bidrar inte till fortsatta investeringar i grön omställning.
Och nu är vi alltså vid en punkt där många i miljörörelsen till exempel, även inom näringslivet, är oroliga för att hela EUs gröna giv, Timmermans livsverk alltså, kanske kan vara hotat. Om vi börjar med att titta närmare på arkitekten bakom den här gröna given själv då, Frans Timmermans, vem är han?
Ja, men vi kan ju lyssna lite på hur han låter här 2019 när han pratar om grön energi och vätgas i Bryssel.
And I believe, you know, there is so much attention for this. This has become sort of the rockstar of new energies all across the world, and especially in Europe.
Ja, han säger här alltså att vätgas är de nya energiernas rockstjärna, så han kan dra till med såna här lite roliga saker ibland. Men han är från Nederländerna då, Maastricht är han född. Det var där EU formellt inrättades med Maastricht-fördraget 92. Han gick i grundskolan i Rom, sen gick han i gymnasiet i Herlen, södra Nederländerna. Det var en kolgruveort, och på 70-talet hade man stängt de här gruvorna. Och det gjorde att den här tidigare blomstrande staden gick ner sig. Man drabbades av arbetslöshet, det var mycket drogproblematik, mycket problem kring det här. Så han såg redan i ungdomen vad såna här stora samhällsomställningar som hans projekt Green Deal skulle kunna leda till om man inte hade nog stöd för olika sektorer i samhället som skulle kunna drabbas då. Sen har han studerat mycket internationellt, han pratar 7 språk, mer eller mindre flytande vad vi förstår. Han har jobbat internationellt också, han har jobbat på Nederländernas ambassad i Moskva, och så småningom blev han utrikesminister för Nederländerna.
Mm.
Och 2019 då vid EU-valet så var han toppkandidat för rollen som EU-kommissionens ordförande. Alltså toppjobbet i hela EU då, toppchefen. Och då ställde han upp för socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet. Men den kristdemokratiska gruppen vann flest röster och man, ja, kanske man kan säga kuppade in Ursula von der Leyen då, som egentligen inte var kristdemokraternas kandidat från början. Och då blev socialdemokraterna lite sura, men lite som plåster på såren fick då Frans Timmermans den näst högsta chefrollen i EU- kommissionen, och han fick då liksom en väldigt tung portfölj i det här ansvaret för miljö- och klimatfrågan.
Mm. När jag hörde där om att han sa att vätgasen var energiomställningens rockstjärna, då kom jag också ihåg vår kollega Anna-Karin som frågade, okej, vad är då soundtracket? Och då var ju det Bruce Springsteen, som han tydligen gillar.
The Boss.
The Boss, ja. Och jag själv kunde inte slita blicken från de där flätade herrarmbanden som han hade runt ena armen, som tittade fram under den strikta marinblå kostymen. Det kanske säger någonting om personligheten Frans Timmermans, eller vad säger du, Andreas, som har sprungit på honom betydligt mer?
Han är en väldigt skicklig politiker, men jag skulle också säga att han vet också att han är skicklig. Och jag tror att han för ganska många kan framstå som ganska arrogant, och att det också kan ha varit ett problem på hemmaplan när han har försökt att bli... Han var ju partiledare för det socialdemokratiska partiet och han försökte ju bli premiärminister, och det där kan ju ha legat honom lite i fatet på hemmaplan så att säga.
Mm. Vad säger armbanden runt handleden då? Du har också sådana på dig, säger
jag. Ja, jag har också ett sånt här armband. Jag fick höra en gång från en svensk EU-parlamentariker, Kristoffer Fjellner, som sa att det här var kulturell appropriering.
Det är ett samiskt armband.
Ja, det är ett samiskt armband.
Men Timmermans hade såna där flätade som ser ut som färgglada festivalarmband. Jag tänkte att det kanske han hade varit på någon rockfestival nyligen.
Ja, kanske det. Lyssna på The Boss. Ja, nej, men sen så tyckte jag att... när han fick det här då, liksom klimattoppjobbet inom EU, där kunde man faktiskt se en fysisk förändring av Frans Timmermans. Alltså tidigare så hade han varit slätrakad, han hade haft propra kostymer som alla andra i Bryssel har, eller de flesta andra. Men sen när han fick det här då, liksom klimatuppdraget, ja, men då börjar han odla skägg, och han är ju lite till åren. Han fick liksom så här vitt tomteskägg. Han börjar gå i stora cardigans som han hade under sin kavaj. Så han blev lite mer av en mysfarbror, kan man säga. Och det där blev nästan lite stereotypiskt för... Ja, men han klädde sig mer som miljörörelsen egentligen. Så det var verkligen slående att han genomgick en fysisk förändring stilmässigt.
Tala om appropriering. Mm. Du, en som jobbat nära Timmermans i Jyttegutland, då socialdemokratisk EU-parlamentariker, hon var ju med och lotsade Green Deal, den gröna given, genom parlamentet. Och hon beskriver honom som en mycket skicklig politisk arkitekt.
När man stöter på honom vid möten och sådär, då kände man ju att han var en person med stor kapacitet, väldigt politiskt begåvad, lite av en politisk ingenjör, så visste hur EU-maskineriet ska dras. Han kunde det. Och dessutom språkligt begåvad, lätt att nå människor, charmig på det viset.
Så hur ska vi beskriva den gröna given då, Harald? Det EU:s stora klimatpaket som ju har kallats av en del för det mest ambitiösa i hela världen.
Ja, alltså Timmermans såg ju inte det här som ett avgränsat miljöarbete, utan han ville ha ett stort genomgripande projekt som innefattade EU:s hela politik. Och det skulle ju då, som vi var inne på förut, det skulle knyta tillbaka till EUs grundidé som ett fredsprojekt egentligen. Huvudmålet för det här, det var att liksom sluta släppa ut växthusgaser helt enkelt. Vi ska inte släppa ut växthusgaser som vi inte kan kompensera för efter 2050, alltså netto noll. I princip alla utsläpp ska bort. Och huvudverktyget för det här är ju då dels ett utsläppshandelssystem för industrin, enskilda mål för medlemsstaternas utsläpp, men sen också olika mål för markanvändning, alltså hur mycket koldioxid som varje land ska se till att ska sugas upp i det egna landets skog och mark. Och andra delar av Green Deal handlar om initiativ för trygga ekosystem och biologisk mångfald, att ställa om EU till en cirkulär ekonomi, en från jord till bord strategi för att göra livsmedelsproduktionen mer hållbar. Det helt enkelt handlar om ett omfattande klimatarbete som skulle genomsyra hela EUs arbete.
Mm. Det är verkligen stort och massivt det här, Andreas Liljeheden. Även om vi koncentrerar oss i det här programmet på klimatkommissionären Frans Timmermans, så var han ju förstås inte ensam om att ro det här jättepaketet i land. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till exempel var ju också viktig här.
Ja, nej, men absolut. Och det är klart att även von der Leyen, som kanske numera då har ett större fokus på att öka konkurrenskraften, och enligt då kritikerna menar ju att hon numera arbetar för att ta bort de här reglerna som hon la fokus på att få till under förra mandatperioden. Men det är klart att när Timmermans la fram detta, då fanns det ju ett stort stöd från Ursula von der Leyen. Hon var också pådrivande i detta. Men också i medlemsländerna och i Europaparlamentet. Kommissionen kan ju bara lägga fram lagförslag. Han hade inte fått stöd för detta om det inte hade funnits en vilja både från medlemsländerna och en majoritet i parlamentet att man skulle gå åt det här hållet.
Mm. En annan svensk EU-parlamentariker som jobbade i Bryssel då, som hade mycket att göra med Frans Timmermans under de här åren, det är någon som du redan har nämnt, Andreas, Moderaternas Christoffer Fjellner, som kommenterade ditt mans armband där. Så här beskriver han Frans Timmermans.
Frans Timmermans var ju väldigt tydlig med vart han ville, men också pragmatisk och kompromissvillig. Min erfarenhet från 15 år i EUs förhandlingsmaskineri är ju att den som är dogmatisk och inte liksom är redo för kompromisser, den går på pump en gång efter annan. Så en del av hans framgång tror jag beror på att han i grunden också var målinriktad men pragmatisk.
Målinriktad men pragmatisk. Och Jytte Guteland, hon beskriver också en person som faktiskt inte alltid var så lätt att förhandla med och emot.
Ja, han var ju inte superlätt att ha att göra med på det viset. Han var ganska envis. Och han kunde nog tycka att jag var rätt envis också. Så att det var inte alltid friktionsfritt. Det var också ganska jobbigt under en tid. Det är en karismatisk man som verkligen tar rummet. Och när han väl liksom inte ryter ifrån, för det tyckte inte jag att han hade en vana att göra, utan menar han håller ett passionerat anförande, då smickrar han alla i rummet. Och då gäller det att vara lika charmig själv, annars så kör han väl över lite grann.
Men en del tycker att han är arrogant också, om man inte tycker som han.
Ja, men är det inte så ibland med lite folk som är briljanta att de kan slå över och de behöver mothugg? Annars så kan de gå över och bli grandiosa och då blir det inte så trevligt längre. Men nu har jag ju mött en del politiska motgångar också. Så jag tror nog att han har fått sin beskärda del av, vad ska jag säga, att få egot prövat lite också.
Jag tycker det är intressant här med de två svenska EU-parlamentarikerna som jag lyssnat på. Det är ju att alltså den kanske då kritiken som kommer till viss del, den kommer ju från hans egen svenska partikamrat i Socialdemokraterna, ja. Jytte Guteland, medan det snarare är hans politiska motståndare från Moderaterna, Christoffer Fjellner, som hade
tycker
kanske
att han är kompromissvillig.
Ja, en kompromissvillig så att säga. Så att det tyckte jag ändå var intressant.
Mm. Men allt berodde ju inte på Frans Timmermans förstås när det gällde att få enas kring en ambitiös klimatpolitik i EU just då, utan också om det politiska läget i parlamentet som ju var helt annorlunda mellan 2019 och 2021 någon gång.
Men absolut, det fanns ju en helt annan grogrund för att om man skulle så den här klimatpolitiken. Och tittar vi nu så vi har ju sett den här ytterhögersvängen framför allt, och ytterhögern numera, den fördelas ju på, ja, inte bara en eller två utan tre olika partigrupper i Europaparlamentet. Det har blivit en helt annan maktfaktor än vad de var tidigare. Och den stora skillnaden skulle jag säga att under förra mandatperioden när man klubbade den här klimatpolitiken, då kunde man ju samla majoriteter vänsterut i Europaparlamentet. Det vill säga Socialdemokraterna kunde vända sig vänsterut, få med sig de gröna, och då kunde man hitta en majoritet. Och då var det ju liksom Timmermans partikollegor som kunde göra det. Och det vi har nu, det är ju snarare att vi har EPP, alltså den största partigruppen, de konservativa där, de svenska Moderaterna och KD ingår. De kan istället vända sig högerut till ytterhögen och samla majoriteter den vägen. Normalt sett försöker man ju hitta stora breda majoriteter i mitten, det vill säga högerliberaler och socialdemokrater. Men om det inte går, ja, då kan man ju vända sig till ytterkanterna så att säga. Och det var ju faktiskt det man gjorde med den första så kallade omnibussen om regelförenklingar där det gällde företagens produktionskedjor och ansvar för det. Där var det ju en svensk moderat som ledde just förhandlingarna i Europaparlamentet för det lagförslaget. Och han kunde då inte hitta någon enighet i den breda mitten utan han fick ju stöd då från ytterhögen. Vilket gjorde att man sänkte då kraven än mer på de europeiska företagen än vad man annars hade gjort.
Mm. Och en annan sak som ju var väldigt tydligt där och då under tiden fram till EU-parlamentsvalet 2019, det var ju de många tusentals unga som demonstrerade på Europas gator.
I want to congratulate Greta Thunberg for having been nominated person of the year by Time magazine. I think this is a great sign, this generation, our kids are leading the way.
Ja, men det var ju Timmermans då i Bryssel såklart. Han gratulerar då Greta Thunberg för att hon har fått Times utmärkande Person of the Year. Alltså världens mest inflytelserika person det året.
Och det var 2019?
Det var 2019, ja.
Mm.
Alltså Greta Thunberg blev ju inbjuden på den tiden till ja, men olika möten, alltså både i Bryssel och i Europaparlamentet i Strasbourg, där hon träffade då liksom ministerrådet eller parlamentariker i Europaparlamentet. Och där tyckte jag fick lite bilden av att det var väldigt många politiker som på den tiden liksom ville sola sig i Greta-glansen. Och det var många som hyllade henne, trots att hon hela tiden riktade stenhård kritik mot de politikerna som hon träffade. Hon sa ju hela tiden att ni gör inte tillräckligt, och hon hade ju också det här klassiska mantrat att vårt hus brinner och det enda ni gör det är bara ösa på mer och mer bränsle. Men det bet liksom inte, utan de hyllade ju henne och ville ja, men vara en del av den här stora ungdomliga rörelsen. Liksom.
Mm. Och det här var också någonting som då Socialdemokraternas fixstjärna Frans Timmermans kunde utnyttja.
För vår del så stod stjärnorna väldigt rätt där, för vi fick en person som har kapacitet, erfarenhet och nätverk inom EU-systemet. Förmågan att veta hur man kan bygga lagstiftning och få gehör för det och verkligen få fram den på ett effektivt sätt. Tillsammans med då ett fokus på klimatfrågorna efter den här valrörelsen där Greta Thunberg i IPCC-rapporterna låg i fokus väldigt mycket och tryckte på. Det gjorde ju att den här mandatperioden blev ju ett ordentligt skjuts för klimatet, och vi fick ju till den starkaste lagstiftningen klimatmässigt som världen har sett än så länge.
Men nu är det som sagt andra tider. Klimatfrågan har hamnat i bakgrunden av flera andra stora världskriser. Och hela EUs klimatprojekt tycks gunga. Jag brukar tänka på det här projektet som en tung atlantångare som man sakta och med mycket möda försöker börja få att styra åt ett annat håll då, med en massa nya lagar och regler. Allt det här som ligger i det så kallade Fit for 55-paketet som ju beskriver hur EU ska nå klimatmålen eller vad som behövs, de verktyg som behövs. Men nu verkar den här ångaren sakta in farten igen. Vad är din bild, Andreas?
Ja, nej, men min bild är väl att den ändå fortsätter framåt i hyfsat mot samma mål, det här då övergripande klimatmålet 2050, men att, ja, men lite som du säger, kanske bromsar in, tappar fart, kanske tar en annan väg mot det där målet.
Mm. Ett annat beslut som ju har blivit ganska uppmärksammat som togs nyligen var ju att luckra upp förbudet mot att sälja bilar med förbränningsmotorer inom EU 2035, och där var Tyskland väldigt drivande. Vad var det som hände där?
Ja, men där var det ju påtryckningar från flera håll, men inte minst då från den tyska så stora och viktiga bilindustrin. Och där kom det till slut ett förslag om en revidering från EU-kommissionen. Det kom i slutet på förra året. Och jag menar, tidigare har man ju sagt att inom EU så ska det inte komma ut några nya fossila bilar. De nya bilarna som kommer ut på marknaden från och med 2035, de ska vara fossilfria. Och varför just då 2035 kan man fråga sig? Ja, men det berodde på att i EU så har en ny bil i genomsnitt en hållbarhetstid på 15 år. Så ska man då nå netto nollutsläpp till 2050, ja, men då får man börja fasa ut ungefär 15 år tidigare och då kommer vi till 2035. Men det här backade då kommissionen från, och det man föreslog i den här revideringen, det var att man skulle minska utsläppen kanske inte då 100% utan 90% från och med 2035. Man öppnade då alltså för hybridbilar och inte bara rena elbilar efter 2035. Och så sa man också att den här uteblivna utsläppsminskningen, de här kvarvarande 10%, då skulle man kompensera för det genom nya krav att man skulle använda europeiskt grönt stål i tillverkningen av de här bilarna, eller kompensera genom e-bränsle eller biobränsle, och det här skulle man då spara en massa pengar för europeiska biltillverkare. Om det var 700 miljoner euro per år skulle man spara från.
Mm. Vilket kanske kan vara bra för svensk stålindustri som satsar på grönt stål då. Om det måste användas i de där bilarna. Men det finns ju andra lobbykampanjer som pågår just nu, Harald. Och då handlar det om att försvaga ett annat av det som ju brukar kallas för det allra effektivaste verktyget i EUs omställningsarbete, utsläppshandelssystemet.
Ja, ETS1 heter det. Det är det första utsläppshandelssystemet som man har på plats och haft på plats länge. Och grundtanken med det är ju att tung industri som cement, stål och kraftverk, till exempel kolkraftverk, att de ska betala för sina utsläpp av koldioxid genom att köpa utsläppsrätter, som det heter. Och mängden utsläppsrätter ska minska kontinuerligt så att priset alltså ökar.
Mm.
Och det gör ju då ett tryck på industrin att göra omställningar och att släppa ut mindre växthusgaser. För de kan ju också sälja de utsläppsrätter som de inte själva använder. Men nu tycker flera företag då, ledare också inom EU, att det här ETS1-systemet gör att konkurrenssituationen för EUs industri blir för svår ändå. Alltså. Och man vill lätta på de här regleringarna. Och det har gjort att priserna på de här utsläppsrätterna har gått ner väldigt tydligt. Och det här är ju dåligt för bland annat svenska företag som satsar på grön omställning och har med alltså utsläppsrätterna i sin affärskalkyl. Till exempel de stora satsningarna på grönt stål här i Sverige.
Men det håller väl inte alla med om?
Nej, precis. Kristoffer Fjellner, Moderaternas tidigare EU-parlamentariker, han menar ju det att det finns alltid en balans mellan ambitiösa klimatmål å ena sidan och å andra sidan legitimitet för den politiken som förs. Om människor, företag, organisationer inte tror på de målen som man har satt för att man tycker att de är för alldeles för ambitiösa, då kommer ju inte klimatpolitiken bli långvarig, menar han. Så för att klimatpolitiken ska gå i mål så måste vi ha legitimitet i politiken, och då är sådana här justeringar av klimatarbetet nödvändiga.
Ibland har man skärpt målen lite grann, ibland har man liksom backat lite, och det där tror jag har varit viktigt för att kunna hålla rörelseriktningen. Att man ser till att hela tiden liksom värna både folklig förankring men också konkurrenskraft. För en klimatpolitik som inte också levererar konkurrenskraft eller som förlorar den folkliga förankringen, den är ju inte långsiktigt hållbar och kommer ju förr eller senare fullständigt röstas bort av medborgarna.
Och det här ligger ju i linje med politiken just nu med de här omnibussarna, med regelförenklingar och minskade krav på europeiska företag för att stärka konkurrenskraften. Och jag ska säga att det har ju länge funnits en viss kritik ändå mot ETS-systemet från enskilda medlemsländer, kanske framförallt östländer. Men skillnaden nu är att det är en bredare kritik, och det väntas ju också förslag till sommaren, tror jag, att det ska komma en revidering. Sen så finns det fortfarande de som försvarar det här utsläppssystemet, för det är ju trots allt det systemet som är själva grundbulten, det främsta verktyget i EUs klimatpolitik för att verkligen få ner utsläppen. Till exempel företag i Norden, bland annat svenska företag, de har skrivit brev till kommissionen för att bevara ETS-systemet. Även den svenska regeringen är inte heller särskilt sugen på att rucka på det här systemet. Men vi ser ändå en ökad press från fler medlemsländer, skulle jag säga, att man vill lätta även på ETS.
Mm. Men de senaste åren har väl ändå den stora diskussionen handlat väldigt mycket om Ukraina-kriget och att vi måste höja vår beredskap och att vi ska bidra med mer pengar till Ukrainas försvar och sådär.
Jo, men, ja, men verkligen, absolut. Vi har en helt ny säkerhetssituation, och den här säkerhetsordningen som man har byggt upp sedan slutet av andra världskriget har ju helt förändrats, och då är det många politiker som menar att ja, men vi måste rusta upp, vi måste satsa mycket mer på vårt eget försvar, vi måste kunna klara oss själva i större utsträckning rent försvars- och säkerhetsmässigt. Sen så har vi ytterligare då, framförallt det senaste året, pratat om att vi måste göra oss mer oberoende på ett generellt plan, även på ett ekonomiskt plan. Och då kanske det handlar mer om att Donald Trump styr i Vita huset i den amerikanska politiken, och att man inte längre kan kanske liksom förlita sig på USA på samma sätt som man har gjort tidigare, även det säkerhetsmässigt. Så att Europa då ska kunna klara sig i större utsträckning, kanske inte helt på egen hand, utan man försöker ju fortfarande samarbeta med andra likasinnade länder som man säger, men ska ändå minska skadliga beroenden. Och då är det ett sätt då framförallt de här regelförenklingarna, men också andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften.
Mm. Men är det helt enkelt så att klimatfrågan och klimatarbetet har drunknat i allt det här andra som på något sätt känns mer akut?
Ja, den bilden skulle jag nog skriva under på. Helt klart att klimatfrågan för några år sedan, om vi går tillbaka 6 år sedan, så var det den stora frågan, ingen tvekan alls. Nu så konkurrerar klimatfrågan med andra frågor som har fått större prioritet. Säkerhet och försvar, tillväxt, stärka konkurrenskraften och så vidare. Det har blivit mer akut. Och det är klart att Rysslands krig i Ukraina, det är ett omedelbart säkerhetshot för Europa som vi ser här och nu. Jag tror att klimathotet, ja, det har vi också här och nu. Men de här målen vi har, ja, men det är ju fram till 2050. Och jag tror att från politiskt håll att man ser det som att ja, men det som vi verkligen måste göra här och nu, det är se till vår egen säkerhet och satsa då på försvar och att stärka säkerheten, och att klimatpolitiken då har fått stryka lite på foten.
Samtidigt så är det ju ironiskt där att man säger att säkerheten och klimatpolitiken går emot varandra, för att alla forskare som jag pratar med i den här frågan när man läser om det här, så är det ju tydligt att klimathotet, klimatförändringarna, är ett stort hot mot vår säkerhet. Det är en del av säkerhetsfrågan. Så att inte satsa på klimatomställning, klimatanpassning, det är ju att inte se till väldigt stora hot som vi ser redan nu. Så att klimatfrågan och säkerhetsfrågan är ju egentligen inte två olika saker.
Sen skulle jag säga, det beror lite på vem man frågar också. Om vi frågar EU-kommissionen eller de som står bakom de här regelförenklingarna, ja, men då menar ju de att man inte alls sänker EUs klimatambitioner, utan man ska fortfarande nå dem. Och när jag själv har pratat med Business Europe till exempel, alltså den europeiska företagarföreningen, ja, men då argumenterar de i sin tur att vi måste minska regelbördan, annars kommer inte företag ha råd att investera i den gröna omställningen. Och enligt dem då, Business Europe, så lägger europeiska företag lika mycket pengar på att följa EUs regler som på forskning och utveckling. Men däremot, om vi frågar miljörörelsen eller gröna politiker, ja, men då har ju de en helt annan syn. Och de menar ju att det vi ser nu, det är en tsunami av avregleringsförslag som framförallt riktas mot klimat- och miljöområdet. Och att det dessutom sker en påskyndad process, inte en gedigen demokratisk process. Och de menar att ja, men det här kommer ju leda till att vi inte når våra klimatmål. Så att det beror ju helt på vem man lyssnar på här.
Mm. Frågan är ju om man kan hitta några svar också i hur den gröna politiken genomfördes. Klimatkommissionär Frans Timmermans, han brukar alltid säga att det blir ingen klimatomställning om det inte samtidigt är en socialt rättvis omställning. Så var det där det gick fel? Det frågade jag honom när vi sågs i Stockholm, alltså för ett par veckor sedan.
Yes, I think that is one of the biggest problems we've created ourselves, is that our policies, you know, electric cars, solar panels and all of that, have benefited the richest parts of our society, which incidentally is the part that has the biggest carbon footprint, but has the least to suffer the consequences of the climate crisis. So the people who have the smallest carbon footprint profit the least from climate policies and suffer the most from the consequences of the climate crisis. And we need to change that.
Ja, svarar ju Frans Timmermans ganska bestämt här. Ett av de största problemen har vi skapat själva. Fattigare människor har inte haft råd med elbilar, till exempel solpaneler. Det blev en omställning för de rikaste i samhället. De som dessutom är de som släpper ut allra mest koldioxid, säger han ju. Ja, det är en självkritisk Timmermans här, Andreas Liljeheden.
Ja, det får man ju säga, och det var ju trots allt han också som la fram den här klimatlagstiftningen, så att så sett är det ju kanske en svidande självkritik. Men det finns ju trots allt, det man gjorde under Timmermans tid var bland annat att man skapade då den här Just Transition Fund, alltså en dedikerad fond som skulle ta sig an det här problemet, att man skulle få med sig alla, även de fattigare. Nu var det inte jättemycket pengar i den här fonden, 20 miljarder euro, och det slogs ut på hela budgetperioden 2021-2027, så över 7 års tid. Ja, men det är ganska uppenbart att, som Timmermans är inne på, att man inte har fått med sig hela samhället, även de som är kanske svagare, fattigare människor på den här gröna omställningen.
Mm.
Och där kan man ju också komma tillbaka till den här växande ytterhögern som vi har sett i Europa de senaste åren. De är mer kritiska till klimatomställningen, och inte sällan så pekar de på att den är för dyr, det här slår mot vanliga hårt arbetande medborgare. Det är såklart inte det enda i deras politik, och det är svårt att säga att det är just deras skepsis till klimatomställning som har gjort att de har vunnit röster. Men man kan ändå konstatera att de är generellt mer klimatskeptiska, och deras partier har fått större stöd, samtidigt som gröna partier i Europa som har klimatfrågan som sin huvudsakliga fråga, de har ju samtidigt backat, de har tappat i väljarstöd.
Ja, klimatomställningen och politiken som ska leda fram till den måste ju tjäna alla. Inte bara rika som har råd med elbilarna, solpanelerna och den senaste klimatsmarta tekniken, säger alltså Frans Timmermans. Och han nämner själv förslag på hur det skulle kunna gå till.
For instance, by creating sustainable social housing so that people pay less for their energy bills and live in houses that are better protected against the climate change. And these are expensive steps, but if you want people to buy into the need to have climate policy, you also have to show them what it means for them, and it has to be beneficial to them, not only to the rich people who can buy an electric car and continue traveling as much as they did before anyway.
Det jobbas på ett sånt här förslag från den danska EU-kommissionären Dan Jørgensen. Man vill göra det enklare för medlemsstater att ge de egna pengarna till subventionerade bostäder. Och man har hittills satsat 43 miljarder euro i olika EU-bidrag till sånt här också. Och man tänker då att man ska göra de här husen klimatsmarta med värmepumpar, solceller och så vidare. Och så vidare. Och det här menar då Timmermans ska öka stödet för grön politik. Man visar för vanliga människor att grön omställning inte nödvändigtvis behöver drabba dem negativt.
Jag tycker det är intressant här att Timmermans pratar om social housing och sådär. Han är ju från Nederländerna, och Nederländerna är det landet i EU som har störst andel i den typen av hushåll, så att säga. Så att jag kan förstå att han själv driver på, för han har ju den bakgrunden med sig. Sen när det gäller just bostäder, det där är lite lurigt skulle jag säga. För det är klart att klimatfrågan, ja, det är en EU-fråga. Pratar vi bostäder, det där är inte riktigt EU-kompetens, utan det är i grunden en nationell fråga, det vill säga det vilar på medlemsländernas ansvar. Så man kanske ändå inte ska, även om det finns en pott med pengar, så ska man nog inte räkna med några underverk från EUs sida på det här området, utan det handlar framförallt om att medlemsstaterna agerar i den här frågan på nationellt och på hemmaplan.
Mm. Finns det fler sådana här projekt som puttrar inom EU nu?
Ja, men det finns ju ganska många idéer, och ibland så kanske de inte är helt genomtänkta. Jag tänker till exempel på när Ursula von der Leyen, kommissionsordföranden, hon håller ju årliga linjetal, och i det senaste talet så sa hon att ja, men vi måste ha en egen liten europeisk elbil, och det där handlar ju om att man ville möta konkurrensen från Kina, och också mot bakgrund av att man inte vill göra samma misstag i EU när det gäller elbilar som man tidigare har gjort när det gäller solpaneler. Det vill säga att EU hade från början en begynnande industri när det gällde solpaneler. Vi hade europeiska företag som sen blev helt utkonkurrerade av kinesiska tillverkare, och nu finns det i princip bara kinesiska solpaneler. Inte i alla fall med europeisk tillverkning, och då ser man samma fara nu när det gäller elbilarna. Att där kommer man också bli utkonkurrerad av Kina. Och då lade von der Leyen fram det här som en idé, men det är också lite udda att en kommissionsordförande skulle bestämma vad för typ av bilar och hur stora de ska vara, vad de ska tillverka, de europeiska biltillverkarna.
Mm.
Sen så hörde jag ganska nyligen ett skämt om vad den här lilla europeiska elbilen skulle kallas. Och det här vilar ju i så fall på den franska kommissionären, det är han som är industrikommissionär, Séjourné. Och då skulle den här lilla elbilen heta Séjournet.
Annars tänker man ju att tyska von der Leyen skulle vilja ha någon sorts e-Volkswagen eller någonting.
Ja, nej, men Séjournet låter ju lite, det låter ju lite nätt och liten och sådär. Så jag rullar fram en liten fransk elbil.
Inte så dumt. Och den skulle förstås franska bolag då tillverka. Men under sitt besök i Stockholm så lyfte faktiskt Frans Timmermans också upp det här med Kinas dominans.
If you look at the global economy, other parts of the world are actually doing the work. You know, I negotiated many, many years with the Chinese, which wasn't easy. But they are over-delivering. They have peaked out their emissions earlier than they had stated, and they are moving very fast. Just try and imagine what it means that you add 1,000 gigawatts of solar power every year, and that's what the Chinese are doing. And we as Europeans should be watching that, because that's not just good for the climate, it's also the economy of the future, which will be fully based on electricity.
Mm. Det gäller ju för EU också att inte vila på lagrarna utan verkligen hänga med här om vi inte ska bli överkörda. Nyckeln till energioberoende går alltså för Timmermans främst via förnybar energi. Men visst kan man tänka sig att man räknar in en del kärnkraft där också, Andreas?
Ja, det kan man göra. Och det är klart att EU har som mål att man ska fasa ut fossil energi. Sen är det ju upp till varje enskilt land att bestämma sin energimix, som man brukar säga här i Bryssel. Det vill säga att vill du ha förnybar energi eller vill du satsa på kärnkraft? Ja, men det är helt upp till dig själv och det egna landet att bestämma det. Så att kärnkraft är en del av den möjliga mixen i alla fall.
Mm. Men under den här intervjun som jag gjorde med Timmermans så var det ju tydligt att ett av hans viktigaste budskap, det var ju att varna för att om det sprids för mycket oro kring om EU ska hålla fast vid sina klimat- och energimål så kan det skrämma bort investerare. Harald, du har ju tittat lite grann på det där. Vad vet vi om utländska företags vilja att investera i EU just nu?
Ja, alltså just nu så råder det faktiskt rekordnivåer i globala investeringar på den europeiska aktiemarknaden. Och det är faktiskt på grund av AI-utvecklingen i USA, delvis i alla fall. Den amerikanska aktiemarknaden, den har ju stora framgångar nu och det bygger ju på AI-boomen där. Att det går så väldigt bra för AI-företagen och de får väldigt mycket investeringar där. Men på senaste tiden har det börjat pratas om att det kanske handlar om en AI-bubbla, att AI-företagen inte kommer leverera helt enkelt. Och det gör att investerare nu vill säkra sina portföljer genom att investera på andra håll, bort från USA. Till exempel då i Europa. Man söker sig till old economy, skriver man, att man investerar i bankverksamhet, naturresurser och sånt på EU-marknaden som inte är exponerade för AI-bubblan, den potentiella AI-bubblan. Och samtidigt är ju det här så att säga en rörelse bort från USA och deras techbransch, snarare än en liksom faktisk rörelse mot Europa. Men Christoffer Fjellner, som vi hörde här tidigare, Moderaternas tidigare EU-parlamentariker, han sa till mig det att vi måste i EU kunna ta vara på de här investeringarna och fånga det och försöka göra den här investeringsvågen långsiktig för att vi ska kunna göra den gröna omställningen.
Mm. Men nu när vi spelar in programmet så har ju faktiskt ännu en stor konflikt flammat upp i Mellanöstern. USA och Israel har attackerat Iran och i det här läget vet vi inte vilka följder det kommer att få. Frans Timmermans, han säger ändå att vi måste kunna hantera flera kriser samtidigt och klimatfrågan är en av dem. Det går inte att pausa. Och viktigast då är att motverka splittring så att EU kan stå enat och tala med en gemensam röst.
If we for some reason don't trust our neighbors and go it alone as member states, we will become vassal states. Either of the Americans or of the Chinese, but we will no longer be masters of our own destiny. That moment has not come. That moment may never come, but for that to never come, we need to be united as Europeans. And I've seen it happen even in the more radical right circles now that were anti-European for a long time. They understand that sovereignty will be European sovereignty or no sovereignty at all.
Ja, oberoende kommer att gå via europeisk enighet och att Europa kan tala med en röst. Annars blir det inget oberoende alls, säger Frans Timmermans här. Ett brandtal för ett enat Europa, Andreas Liljeheden. Och han säger dessutom att han tycker sig se tecken på att en del tidigare väldigt EU-skeptiska partier på högerkanten kanske börjar hålla med honom.
Mm, det säger han. Ja, jag kan väl inte säga att jag själv ser det i den europeiska ytterhögen och kanske framförallt inte i klimatfrågan, utan där tycker jag mig se fortfarande en ganska stor klimatskepsis. Sen stämmer det ju att ska EU som aktör kunna möta stormakterna USA och Kina, ja, men då kan inte enskilda EU-länder göra det. Alltså, även om du tar det största landet, Tyskland, så är det ett lilleputtland jämfört med USA och Kina. Så att ska EU kunna hävda sig, ja, men då bygger det på att man har någon form av enighet, att EU som aktör kan bedriva politik. Det är ju ofta i stora kriser som EU tar sig samman och att man driver EU-samarbetet framåt, så tillvida att man bestämmer att ja, men nu gör vi detta gemensamt, ska vi lyckas med detta så behöver vi samarbeta, och då har man sett till att göra det.
Mm. Tack Andreas Liljeheden, Sveriges Radios Bryssel-korrespondent.
Tack, tack.
Tack Harald Andersson, Klotets reporter. Ljudtekniker idag var Nils Lundin, producent Peter Normark, och jag heter Marie-Louise Kristola.